Ja, välkommen till en avsnitt av Great Books som görs av Simon och Erik. Hej Erik.
Hallå.
Hallå, det är jag som är Simon, ja. Till idag har vi såklart läst en bok.
Alltid.
Idag är också ett lite speciellt avsnitt eftersom det sätter punkt på första terminen som vi går igenom här då.
Just det, vi följer en lista som är upplagd efter ett läsår.
Mm.
Vi läser på halvfart ungefär, kommer vi fram till.
Ja, det får ganska exakt, ja, eftersom detta var en termin och vi har tagit oss ett år. Och som alltid när man gör någonting så utvecklas det lite, fast inte så mycket. Vi sitter fortfarande här och har en liten bokklubb. Har det blivit lite mer och mer, lagt lite mindre fokus på hur bra böckerna är, utan mer, det är mer ett bildningsprojekt nu kanske.
Vi bara gör det.
Ja, vi bara gör det. Och jag börjar uppskatta det mer med det här. Ju idag har vi läst Gästabudet av Platon. Så den ska vi gå igenom. Det ska bli kul att se vad du har för tankar om den då. Jag tänkte bara, jag vet inte om jag ska inleda med det, men jag har skapat ett nytt filosofihistoriskt begrepp.
Shoot.
Du kan få peer reviewa det, se om du får vara med i filosofihistorien. Jag kallar det för det sokratiska glappet.
Vad är det?
Vad är det? Jo, men för den här har ju huvudpersonen Sokrates som vanligt när det är Platon, va? Och jag minns när jag började titta lite filosofi så började man ju läsa om, jag började med här, knasbollarna innan Sokrates. Men sen är det Sokrates och då står det ju alltid så här med, han skrev ingenting. Så man vet ingenting om honom.
Bara genom Platon?
Bara genom Platon och Xenofon som är någon då, som jag inte känner till så bra. Och då Aristofanes som skrev den här komedin då, Molnen, som vi läste för ett tag sedan.
Just det.
Och så sägs det då att Xenofon och Platon, så de är ganska lika. Så man kan liksom fokusera på Platon och Aristofanes. Och sen så då, ja nu kommer vi snart i glappet här va? För då säger man så det är allt man vet. Och sen så fortsätter man läsa, då står det, Platon var väldigt duktig på att dikta, jättebra på att hitta på. Så man vet liksom inte om det som står verkligen var Sokrates, eller om han liksom bara hittade på. Jo.
Just det.
Och sen så går man också vidare då till ja just det, och nu kommer vi till själva glappet då va? För att sen så börjar man prata om vad Platon tyckte. Men ingenstans i Platons dialoger så är ju hans eget, det är bara Sokrates som får stå för vad Platons egna åsikter liksom.
Just det, Platon skymtar förbi någon gång som men så, en bifigur liksom.
Ja, men han är alltid liksom den vise som har åsikten som ska läggas fram.
Mm.
Men sen då så går det ganska snabbt till att säga, och så här var Sokrates. Han var ful, han luktade illa, trasiga kläder, gick alltid barfota. Kom in i så katatoniska tillstånd. Den bara stod och stirrade.
Hela nätterna kunde bara stå och stirra framför sig.
Så detta vet vi om Sokrates. Men det vet vi ju inte, menar jag då. För det är bara Platon som har skrivit.
Ja. Är det som är glappet?
Det som är glappet, ja. Att först säger man vet ingenting. Och sen så påstår man plötsligt att man vet en massa om Sokrates.
Vem är man?
Alla böcker och sånt som jag har studerat nu inför den här avsnittet faktiskt. För jag tänkte på det nu, för i just Gästabudet så står det massa saker om hur Sokrates är. Som jag har läst i andra böcker då. Som det, man tar, där har de tagit detta för sanning.
Just det. Så det är liksom Platons Sokrates, borde man skriva.
Ja, fanns han ens?
Nej.
Ja, men fanns gjorde han nog, Och det bygger på just satiren från Aristofanes.
Annars, ja, just det finns ju flera källor. Så kanske det är i sig med de flesta historiska gestalter att vi har ju bara... Ja, just det. Ibland har vi ju faktiskt vad vi tror är deras egna texter. Det är sant. Men det är ju extra coolt på ett sätt, för att Sokrates ville ju inte skriva.
Enligt Platon.
Just det.
Nej. Jag har hittat en sån. Platon framställer honom som så ödmjuk, så att han inte vet någonting. Men Xenofon skrev att han var superkaxig och sa att jag vet allt. Oraklet i Delfi sa att jag var visast. Det är ju självklart.
Jag känner inte igen den här saken.
Nej, och vi blev också lite irriterade när vi läste Aristofanes. Så han var ju inte sofist. Han tog inte betalt för... Han var ju, vad är det här för... smädelser, men det var ju kanske bara Platon som har försökt hylla Sokrates då. Ta bort alla negativa sidor.
Här tycker jag du har levlat upp.
Ja.
Många röster. Sokrates. Det finns många olika Sokrates.
det gör det, ja. Så att det sokratiska glappet kanske jag ska utveckla och skriva om senare.
Ja, men det känns som någon slags historiografiskt verktyg kanske.
Mm. Vad vet vi egentligen om Sokrates? Men för vi har ju hamnat i det några gånger när vi sagt så här, pratat om dialogerna. Så Sokrates sa, nej vänta, var det kanske...
Ja, just det. Jag skiter lite i det nu.
Mm.
Alltså, jag är okej med att han är Platons språkrör, liksom.
Mm.
Och vad kan han göra för mig, tänker jag.
Just det.
Oavsett om han hade en sån trubbnäsa eller inte.
Precis, det är inte så himla noga. Just den här har jag förstått gästabudet då. Där är det ganska, tar man det för givet att det faktiskt är Sokrates åsikter här som Platon bara förmedlar, va? Ja.
Ja.
Medan då den här staten som vi läste för ett tag sedan, där var det kanske snarare då.
Ja, just det debatterar forskarna om. Här är det Platon, här tar Platon över.
Mm. Ja, de har säkert på fötterna där i sig då. Men
tänker vi ta böckerna som de är.
Mm. Men visst var detta en underbar bok, va?
Alltså, så himla kul.
Mm.
Framförallt efter den förra rätt träiga tegelstenen Thukydides. Så var det här ju så himla lyxigt. Gästabudet alltså.
Mm.
Det är... Ja, det handlar om en fest.
Och sån, precis, jag tycker nästan att denna av dem vi har läst av Platon hittills så är denna liksom överlägset bäst också. Eller roligast att läsa.
Ja.
Man borde nästan börja. Ska man läsa något av Platon så är det, kan man börja här tycker jag.
Ja.
För att här finns det inga motstånd någonstans.
Nej, den är så himla härlig. Och Sokrates är inte så där långrandig heller.
Nej.
Hjälper väl lite att ha läst en del av det vi har gjort. Alltså, det är ju en del karaktärer som är med på den här festen som vi ju känner igen från tidigare läsning.
Mm.
Det bidrar ju lite.
Ja, det gör det också extra roligt, ja. Det är en fest med, vad är det? Agaton, en pjäsförfattare.
Det är Agatons fest.
Är det Agatons fest?
Agaton är en ung, snygg poet som har vunnit någon tragedietävling. Nu ska de fira det.
Ja, just det. Fast egentligen var det firafesten var igår.
De hade fest igår också.
De hade fest igår och så kunde Sokrates ville inte gå på det. Så sa han, men jag kan komma imorgon då. För det är därför de inte super på denna festen. För de var så jävla...
De var bakis.
Ja, precis.
Just det, för de brukade supa. Det var kul. Sokrates har gjort sig fin. Han har badat och tagit på sig sandaler. Sen, jag har gjort mig så här fin för att vara snygg när jag går till en snygg kar.
Det är ju trevligt. Det är bara typiskt att han ska börja. Platon är ju duktig då på att dikta. Han är väldigt bra på det, va? Men det är lite omständigt att han måste börja med. Det är två andra personer som träffas här. Så säger den ena, har du hört talas om den där festen? Ja, jag var inte där själv. Men jag har hört en annan prata om. Så det är som att den berättar sitt tredje led. Ja,
det bidrog ju inte till någonting.
Nej.
Och den hände också för länge sedan, tror jag.
Ja, just det.
Men det är någon snus. Ja, som en Apollodoros går bakom Faleron och sen så kan du inte berätta om den där festen som hände för 20 år sedan?
Just det, och då säger han, jo, jag har hört den berättas om från en annan. Så det tar ett par sidor innan själva historien kommer igång.
Men det känns som att Platon släpper det greppet också. Alltså man kommer inte tillbaka till de här
berättarna. Nej, just det, i slutet kommer de igen sen. Ja,
ja, men det är fan... Onödigt. En redaktör hade skurit bort det.
Ja.
Nej, men det är liksom en jävla baluns. Fast det är inte så mycket alkohol den här gången då. Så att, som de säger, så beslöt alla att låta bli att ägna den här festen åt att bli fulla. Utan att bara dricka om de hade lust.
Mm.
För det brukar vara som ett tvång på gästabuden.
Just det. Det verkar nästan som de tyckte det var skönt. Så. Okej. Idag... Jag dricker bara om jag vill.
Det är inte pinsamt.
Nej. Men det är också det är roligt som att läsa de här gamla, att man får en himla fin inblick i hur det var förr i tiden.
Tyckte festerna verkar vara roligare förr.
Ja, kanske det, men det här knasiga med att de ligger ner till exempel. Och,
ligger till bords, ja.
Ja, och att man gärna vill ligga bredvid särskilda personer och så.
Ja, just
man
det.
Kommer in och säger, ja, ligger du där? Ja, jag vill ju ligga.
Kan jag ligga mellan er?
Ja, det låter ju konstigt för oss idag, men det...
Just det, är mycket liggande. Men det är, de ligger till bords.
De ligger till bords. De ställer sig inte ens, eller gör de det när de talar sen?
Jag vet inte, jag tycker det borde vara obekvämt. Mm. Kuddar kanske.
Nej, men poängen är väl i alla fall, eller de kom fram till att de ska prata om kärlek. Jag vet inte riktigt.
Var och en av oss ska hålla det vackraste lovtal som han kan över kärleken. Eros. Som yeah. ju guden heter. Och då säger faktiskt Sokrates, lite ovanligt. Sokrates brukar säga att han inte kan något.
Mm.
Men han säger, jag hävdar att kärleken är det enda ämne som jag är kunnig i.
Ja.
Är det något han kan?
Mm.
Är det löv?
Just det, men det kommer ju till sen att anledningen att han kan så mycket är för att han har träffat en person som berättar allt för honom om det.
Just det, han är lite blygsam där.
Mm.
Det är lite, tänkte du på det, att det är lite sådana här insinuationer så här, när, på tal om att lägga sig bredvid. När Sokrates kommer till festen så säger Agaton så här, kom hit Sokrates, lägg dig bredvid mig så att jag kan röra vidare, jag får del av den visdom som du har typ. Tänk att få ligga bredvid dig. Då tror jag att jag skulle fyllas av stor och skön visdom från dig.
Ja, du läser in någonting där.
Ja, men tror du inte det? Alltså, det är ju många olika attraktioner här i rummet.
Jo, men så är det ju. De anspelar väl på, det kommer vi sen i slutet mycket där, så att det blir någon slags triangeldrama.
Just det.
Men det tydligen var ju så här, på det har jag läst på när jag har fuskat och läst på om gästabudet. Att när man hade liksom sex med unga pojkar så var det för att de kunde då lära sig visdom i utbyte kanske, men också bara genom att den sexuella akten, så fick de. Det är lite så som Hollywoodstjärnorna säger nu. Du kan inte, det är ingen sexuell överförbar sjukdom, ja, men det var, framgång.
Det är också någon slags initiation då till det politiska livet.
Mm.
Man lär sig. För det har jag alltid tänkt lite så att kring pedofili, att det är i det gamla Grekland, jag kommer ihåg när jag läste idéhistoria för länge sedan, så var det så här, ja men det var något annat än vad det är idag.
Mm.
Det var liksom okej. Okay. Det var rätt okej okay på den tiden. Så har det liksom alltid, så har det stannat där.
Så har det stannat där, ja. Och jag vet precis, det verkar som mycket kommer från just den här gästebudet här. Där de pratar om det mycket. De har lite problem med, eller liksom, man måste tänka på lite saker också.
Alltså det är inte bara att liksom dra ut en yngling i busken och kötta, utan det är liksom, finns regler.
Det finns lite regler i alla fall, ja.
Farväl.
Och förpliktelser. Men.
Ja, så var det då.
Mm. Jag vet inte om det är, jag tror det är Agaton som liksom dissar de andra. Där börjar han säga liksom att när ni pratar filosofi så tror ni att ni uträttar något viktigt när det i själva verket är fullständigt betydelselöst. Alla de här diskussionerna de har på torget. Tänkte på så hur kultursidor så är idag. Att det är, folk tror liksom att det där, de här diskussionerna som pågår evigt. Det tror ni är viktigt, men det är det inte. Men idag ska vi prata om kärlek, för det är, nu blir det viktigt.
Det är viktigt. Mm. Och sen turas de lite så här pedagogiskt om och hålla sitt tal. Jag tänkte vi kan ju berätta vad de sa.
Ja, precis. Alla hade ju sin take på kärlek då.
Phaidros börjar. Phaidros vet jag inte riktigt vem det är.
Nej, precis.
Någon snubbe.
Det är väl därför han får börja.
Han säger att kärleken, känns lite studentikast här. Det är som, när har man sådana här fester liksom? Det finns ju sådana här tal till kvinnan och sånt. Var det inte det ibland på tal till mannen på någon så här studentmiddagar?
Men då var det ju en representant som fick kalla det, alltså. Var det lite lustigt. Men precis, jag fantiserade lite om man skulle ha sådana här tillställningar, middagar.
Jag tänkte också på det.
Och så först tänkte jag det glatt. Sen kom jag på, nej, jag skulle nog inte. Ja, kanske. Kanske någon gång.
Lite prestationsångest skulle det vara ju.
Ja, det skulle det vara. Men det hade väl varit det som var grejen, ja.
Men ni komiker när ni träffas, är det inte så att man ska, jo, då ska ni turas om och vara roliga?
Ja, jo, så är det ju. Men inte på ett ämne sådär. Det är ju. Men det hade varit spännande såklart.
Ja, vi får se.
För de tävlar ju lite om vem som har den intressantaste definitionen här på kärlek. Vad är Phaidros?
Phaidros säger att kärleken är en stor och mäktig gud. Han är den allra äldsta guden. Mm. Typ, det var bara kaos som fanns först. Så han är en gammal och viktig gud.
Ja, det är den största guden då, eller äldsta guden.
Sen säger han också, ett ganska kort tal, han pratar om att det är bra, kärleken är bra för att om man är med någon som man älskar, då skärper man till sig. Mm. Så att, han är rätt roligt. Man skäms om du gör något dåligt och fult och din älskade ser det, då skäms du ju.
Ja.
Eller du vill inte vara pinsam. Så tänk, säger han, Fajdos, tänk en armé som enbart bestod av älskare och älskade. Army of lovers. Då skulle alla bara göra sitt bästa. Vara jättedygdiga och tappra. För att de vill ju visa sin bästa sida.
Ja, just det. Det var så det var. Ja, precis. Ja. Och det var därför Achilles var så himla bra. För att han älskade ju Patroklos.
Just det.
I Iliaden där. Och skulle hämnas honom. Så det var ju först när han, Patroklos, dog som Achilles gav sig ut och verkligen högg ihjäl och vann kriget.
Ja, undrar om det var av kärlek. Då hade han liksom urartat.
Ja, enligt, vad heter han, Phaidros, så var det ju det. Jag tyckte det var lite fint att han jämförde Achilles med Orpheus. Och det var liksom, Orpheus älskade ingen, så därför var han inte lika bra.
Var det han som hämtade sin kärlek i Hades?
Ja, men på något sätt så skulle han ner dit då, ja.
Och han fick inte titta.
Nej.
Hette hon Eurydike.
Men det, ja, det var någonting där att istället för att liksom vara uppe i verkligheten och hämnas eller någonting så. Ja, jag vet inte om han fick ihop det. Men Achilles var i alla fall bättre.
Ja. Så Phaidros slutar att kärleken är den äldsta, den högsta och den mäktigaste guden när det gäller att skaffa sig dygd och lycka.
Mm.
Både levande och döda.
Just det.
Så det var en härlig pepp.
Ja, det var en bra start liksom. Där, ja, precis.
Men det blir bättre.
Det blir bättre, ja. Sen kommer Pausanias, heter han, va?
Ja.
Pausanias.
Jag vet inte heller vem det är riktigt.
Nej. Ja, vad var han skrev här? Det kom igång lite senare här, känns det som.
Jo, men han skrev att det finns två kärlekar.
Ja.
Inte bara en. Det finns den folkliga Afrodite som vad är det med den? Jo, om du är liksom så här, folklig kärlek, då kanske du hör och häpna gillar kvinnor lika mycket som pojkar. Och du kanske gillar deras kroppar och nöjer du dig med det. Men den himmelska Afrodites kärlek har inte del i det kvinnliga utan bara i det manliga. Och vet du varför?
Nej.
Det vet jag.
Ja.
För att Afrodite, jag läste, jag skulle ha en överkursbok. Hesiodos. Som jag läste, men inte du.
Jaha, den där om.
Han skriver var alla gudarna kommer ifrån.
Ja, just det.
Det var att Uranus, himlaguden, han blir kastrerad av Kronos. Så att hans genitalier skvätter ner i havet och då föds Afrodite ur det skummet som bildas. Så Afrodite har ingen moder.
Nej. Och?
Så att därför, thus,
ja.
Då blir den himmelska Afrodite, Uranus dotter, har inte del i det kvinnliga. Har ju ingen mamma ju.
Nej.
Därför är den kärleken till män och pojkar.
Ja.
Så resonerar de. Det är coolt med de här gudarna. De vrider och vänder på vem som är mamma och pappa till vilken gud. Och så kan man uttrycka något viktigt då.
Alltså de har en slutsats, ja. Men det är väl också det här att han säger att det finns kärlek på olika sätt. Man kan liksom bara så ren. Man måste, kärlek är inte bra om det inte är något vackert man älskar. Eller något bra. Om man bara liksom vill ligga med pojkar för att de. Om det skulle vara någon ful pojke eller hur det var. En ful kvinna, så är det inte lika bra. Att en kärlek måste vara, för att den ska vara bra, så måste det vara kärlek till något fint.
Ja, det säger han kanske. Nej,
de här pojkarna måste liksom bli intelligenta och få skäggväxt.
Och man ska vänta tills de har skägg.
Mm. Nej, men just det här med att man, det är en fin formulering här, att de skulle utnyttja den unges oförstånd, lura honom och flinande överge honom och sen springa efter någon annan.
Det är inte himmelsk kärlek.
Nej, det är inte bra.
Nej.
Det borde rent av finnas en lag som förbjöd kärlek till pojkar.
Ja, ja, det har vi nu.
Det har vi nu ordnat.
Så det var ju profetiskt. han säger också att gudarna förlåter om du begår ju kanske gärna dumheter när du är kär, det vet vi ju. Till exempel, som han skriver, sova vid dörrar, sova vid deras dörrar, svära eder och sånt, du vet, ja. När man är love crazy. Men allt, gudarna förlåter allt dumt man gör när du är kär. Så det, enligt reglerna hos oss, har alltså både gudar och människor gett den älskande total frihet. Så liksom, det är okej, okay. Som ursäkt. Jag gjorde det för att jag var kär.
Det har vi ju nästan idag också. Men det, var roligt om man skrev en regel om kärlek. Att det var olika ställen i Grekland. I Sparta så var det mer enkla och tydliga regler om kärlek.
Det är för att de inte är så bra på att prata.
Men det, jo, men att det är mer lättfattligt i andra städer. Som man står där. Och då betänker, det är liksom lite som idag också, att man tänker så, ja, det är så svårt här i västvärlden med kärlek. Liksom. Måste jag, det blir så lätt. Vad är reglerna egentligen?
Just det, där borta är det bara... Hur är det där borta?
Ja, jag vet inte vad man ska jämföra. Men kanske så tvångsgift och så. Där är det ju enkla, tydliga regler. Så att jag ska gifta mig med den som mina föräldrar säger till mig att göra. Och så är det bra med det.
Just det, och då citerar jag att avsikten är att männen inte ska få en massa besvär med att försöka övertala ynglingarna. Eftersom männen, barbarerna, där borta inte är så skickliga på att uttrycka sig.
Nej, just det.
Det hade liksom inte blivit något. Man har stått där och grymtat.
Nej, men det är fint att det finns kulturella skillnader i kärlek liksom, på olika platser.
Ja, det var nog den enda som tog upp det. Ja, men sen har Pausanias inte så mycket mer att komma med, tycker jag.
Nej, jag bara tänkte när jag läste det här var liksom, jag vet inte hur man ska se på de här texterna. Alltså, det blir lätt att jag ler lite i mjugg när jag läser det och tänker så, så fåniga de var förr i tiden. Men det står ju i kontrast till att man sa Platon att det var så mycket att lära det här. Jag har förstått att just den här gästabudet alla har tagit till sig allt som det står väl kanske mellan raderna då. Men för det är ju mycket som bara är, alltså hade detta stått som en krönika i Aftonbladet idag så hade man ju tänkt kära någon.
Ja, men just den här är väl inte så jävla knäpp, ja, men, liksom. Ja, men alltså, man kan väl ändå föreställa sig en fest. Kanske inte med just de här talen då.
Nej, men om någon hade tagit upp kärlek och börjat prata om kärlek till unga pojkar. Och
och
där borta kan de inte prata, så därför har de enklare regler. Det blir lite...
Okej.
Jag får hela tiden en sån vuxen blick på vad det här för gulligt snack ni håller på med.
Ja, men... Ja...
Ja, så kan det vara.
Släpp det, Simon.
All right.
Nu är det fest. Nu är nästa talare. Du får ta ett glas vin. Hänge dig.
Ja, hänge mig med.
Jo, men nu är det dags för Erik Simakos. Han är läkare.
Ja, just det. Han tar sig in på läkekonsten då.
Ja. Och vad handlar läkekonsten om?
Jo, får jag bara kasta in innan, jag tyckte det var kul att man fick tips om hur man blir av med hicka.
Just det.
I slutet på hans där, för är det någon, ja, det är väl Erik Symakos som säger så, jag kan inte prata för jag har hicka. Men sen blir han av med hickan där för att...
Det var Aristofanes som hade hicka.
Ja, det var det kanske, ja. Så att Erik Symakos fick hoppa in innan eller något sånt där.
Och det fixar han ju.
Men då fick han liksom tipsen där, vad var det då? Att man ska hålla andan, känner vi till. Hjälper inte det, ska du gurgla det med vatten. Är det väldigt ihållande får du kittla dig med någonting i näsan och nysa. Och så kan man göra det några gånger. och då försvinner. Och sen så visar sig att det funkade sen då. Att
ja, just det. Det är bra att ha en läkare med på festen. Så just det. Erik Symakos rycker in där medan Aristofanes nyser. Och läkekonsten handlar såklart också om kärlek.
Säger det att den riktar sig inte bara mot vackra pojkar, kärleken. Den kan vara mot andra saker också.
Just det, det är en mer generell princip liksom. Läkekonsten handlar om de kärlekens ting i kroppen som hänger ihop med fyllning och tömning. Det låter lite äckligt. Och den som här kan skilja mellan den sköna kärleken och den fula är den bästa läkaren. Så läkaren måste liksom ha kunskap om
ja,
kroppslig...
Det. Men han hakar i där då att det finns två sorters kärlek. Eller all kärlek är inte bra.
Nej, det finns bra och dålig och himmelsk och folklig.
Just det. Och läkekonsten styrs då av kärleken.
Och årstiderna styrs också av kärleken. Och,
herregud.
Och sånt. What is love?
Ja, ja. Det var det då. Ett litet instick, va?
Ja, ja men det är lite kul att liksom att naturvetenskapen också tycker att den har något att säga om kärleken.
Mm.
Men sen blir det roligare.
Ja, precis. Nu kommer egentligen en kändis då, Aristofanes. Komikern, ja. Som skrev den här roliga molnen.
Och då ska han vara knasigast.
Ja, det ska han vara knasigast, ja.
Såklart.
Ja, det kan just det. Kan för han fick hickan också då. Att, ja, det är knasbollen där, sitter och hickar. Och,
comic relief.
Mm.
Det verkar inte vara något problem för Sokrates och Aristofanes att vara på samma fest. Fast Aristofanes har skrivit jättetaskig komedi.
Nej, precis. Han respekterar hans verk.
Hans verk.
Mm. Ja, men det är väl bra. Men Aristofanes, det var ju den, du hajar man till lite, va? För att han hittade på där att för länge sedan såg vi inte ut så här vid människor, utan vi var runda. Var vi pannkakor? Jag fattar inte riktigt. Alltså,
vi var som bollar.
Ja, med bollar.
Ja. Man kan säga det fanns tre kön.
Tre kön,
det fanns män, kvinnor och androgyner, man-kvinnor. Mm. Och de här androgynerna, de var knasiga. De satt, det var liksom som två människor som satt ihop med ryggarna mot varandra.
Mm.
Så de hade liksom fyra armar och fyra ben och så ansiktena vända bort från varandra.
Mm.
Och så kunde de rulla runt på alla de här lemmarna som bollar. Det är ganska rolig scen.
Ja, det är lite lustigt. Han bara lägger fram den teorin att förr var det så. Och sen så retar de upp Zeus. Och då högg han i tur dem.
Ja, just det, för de var så himla högmodiga och starka, de här androgynerna. Så de försökte klättra upp till himlen.
Ja, ja.
Och överfalla gudarna. Det ska man ju aldrig göra.
Nej.
Precis, så Zeus lät klyva dem på mitten. Tänk att det blir liksom kluven. Och så bad han Apollon snurra på ansiktena. Så vår navelregionen där är ju lite väck ibland. Så vissa av oss. Och det är liksom Zeus som sydde ihop efter klyvningen.
Mm.
Så vi har vårt ansikte framåt mot den klyvna sidan.
Ja,
så att vi hela tiden ska bli påminna om att vi inte ska kaxa mot gudarna.
Ja, men sen så var det lättbegripligt där och sen att då är kärlek att man alltså jagar efter den här sin hälft. Sin andra, för vi har ju suttit ihop en gång.
Ja, och det är ju ganska roligt i början. För att då, tänk att du sitter ihop med någon och så blir du kliven.
Mm.
Och då bara, så var är min andra hälft? Och så jagar du fatten och så omfamnar du den.
Mm.
Och sen bara, vill du inte göra något annat, då dör du av passivitet.
Ja, just det. Men det var ett problem där i början då, att genitalierna satt på ryggen. Så ja. Då fick man flytta fram dem sen.
Zeus i sin nåd flyttade genitalierna, så då kunde folk börja avla barn.
Mm.
Alltså det var ju roligt. Så kärleken är liksom ända från födseln ja, men kärleken är liksom som man säger, begärandet och sökandet efter det hela. Vi letar efter vår andra hälft. Och har du suttit ihop med en man?
Just det.
Åtrår du män och är det två kvinnor som har suttit ihop så är de lesbiska.
Mm.
Och så.
Just det.
Så han förklarar mycket där.
Den fotnoten där vid ordet lesbisk ringar jag in. För att, som jag tror att det ordet fanns ju inte då.
Nej, det fanns
lesbisk
ju.
Lesbisk kommer ju från Lesbos ön ju. Det har något med det att göra. Jag ska se vad han skrev här. Detta är det enda bevarade textställe från den klassiska attiska litteraturen som erkänner existensen av kvinnlig homosexualitet.
Och det hamnar i en fotnot.
Ja, och han använder inte termen lesbisk då, nej, utan hetiarist. Ja, något ord där.
Något annat.
Något annat. men det är enda gången som man ens... ja, det fanns i alla fall.
Mm.
Det var inte man pratade högt om.
Nej, det är mycket snack om män och pojkar och deras kärlek.
Mm.
Det är det viktigaste för Platon. Men jag tänkte faktiskt... på dig, Simon. Mm. För att i slutet här så säger Aristofanes att ja, men alltså, det vi vill är bli, vi vill bli hela liksom, så att de Hephaistos, smideskonstens gud, kommer och säger jag kan svetsa ihop dig med din din käresta, mm, om du vill det. Så att ni två blir en och lever i gemenskap som en så länge ni är i livet. Och det vill ju alla.
Mm.
För du har skaffat, ni ska ha ett gemensamt konto.
Ja, ja, pengakonto, att man syr ihop sig mer och mer.
Ja.
Mm.
Det vill inte jag ha.
Ja, just...
Är jag då mindre kär?
Ja, du hänger dig mindre i alla fall. Mm. Du vill inte sitta ihop lika mycket. Tiden kanske har gått så den här tiden när ni satt ihop för länge sedan. Då, så länge sedan.
Ja, vi har varit tillsammans längre faktiskt.
Ja, men jag menar när ni satt ihop på riktigt. Som en boll.
Som en boll, ja.
Mm.
Men man borde, då ska man ju... Det här tyder på att man ska hitta en. En är ju, det finns bara en som
det
är den rätta.
Det finns bara en, ja. det, ja, precis. Så det verkar, ja. Det sägs väl komma härifrån då att det skulle vara... Man ska hitta sin hälft.
Just det.
Och sitta ihop. Men det, ja, men det har jag ju läst någon annanstans nu, att det är härifrån det kommer. Det tycker jag låter... Ja.
Var det bara det här?
Tog man detta med sig från denna?
En full komiker.
Ja, precis. Som... Och sen har det blivit allas bild av kärlek då. Att man ska hitta sin andra hälft.
Ja, det är ju ändå roligt.
Mm.
Det är många historiska händelser här den här kvällen.
Men han säger också så här, då kan jag tänka på dig som inte är gift då.
Mm.
Att, när pojkar blir män... De har inget naturligt intresse för äktenskap och barnalstring, men de tvingas till det av konvention och sed. Även då var det... Det var bara konvention och sed som gjorde att man...
Så de skulle ha ihop det med pojkar? Eller de ville det egentligen?
Mm.
Men sen... För Sokrates hade ju en... Han hade ju en fru och barn. Fick vi ju reda på i hans... heter det? Hans försvarstal.
Just det, ja. Santippa.
Santippa, ja. Mm. Men det verkar vara okej att ligga och nojsa med Agaton en dag.
Mm, precis. Men det var ju bara för konvention och sed då som man hade skaffat barn och fru då tydligen.
Ja, ja.
Mm.
Men det var roligt, Aristofanes. Mm. Bra där. Han har succétal, tycker jag.
Ja, men precis. Där växte boken här lite grann, tyckte jag. Och sen så är det lite tjafsa mellan talen, så ska jag verkligen, men du var så bra.
Ja, vad bra det var.
Och jag vill inte. Men så kommer ju Agaton då, han måste ju vara bra. Han har ju precis vunnit ett pris för bästa pjäsförfattare, bästa pjäs.
Ja. Hans tal var inte så rafflande, tycker jag.
Nej, ska se här nu. Det är ju mitt ständiga problem med Platons dialoger, att de är lite för långa. Det är kanske något exempel för mycket hela tiden. Det kanske är att det var något tal för mycket här då.
Men då kan jag säga att han kommer mest med floskler. Så här att, även om alla gudar är lyckliga, är kärleken den lyckligaste. Om man får säga så, utan att dra på sig gudarnas hämnd. Därför att han är vackrast och bäst.
Just det.
Det var inte så snärtigt, tycker jag. Han är vackrast och bäst och yngst. Han är inte äldst. Och han är späd och fin och har bra hy. Tapper, ja, och skicklig. Det, ja.
Till skillnad från Phaidos så säger han att kärleken är den yngsta av gudarna. För att han hänger bara med unga människor hela tiden. Gamla människor är inte lika kära. Jag vet inte riktigt hur det gick till, men hur han kan behålla sin ungdom då, kärleken.
Nej, för att i Hesiodos, den här överkursboken om gudarnas genealogi, där kommer Eros till jättetidigt och är liksom orsaken till att saker och ting händer.
Mm.
Men här hävdar då Agaton att det är inte alls Eros, utan det är Ananke, nödvändigheten, som gjorde att saker hände i början.
Mm.
I tidens begynnelse.
Ja, ja, nödvändigheten där, ja.
Så det är liksom först nu är liksom kärleken mer aktiv för saker att hända. Så förr så hände bara saker för att det var nödvändigt.
Just det. Och sen så, alla har väl ju med sig att de kastar in citat från Iliaden för att bevisa deras poäng.
Ja, det gör man ju.
Mm. Men det verkar som att man kan bevisa rätt mycket beroende på vilket citat man väljer.
Ja, men det är väl inte bevis. Så, det är ju liksom en bra story.
Ja, men här är det så. Homeros visar kärlekens späda finhet. Så är det ett citat där. Hon går med de spädaste fötterna. Ty på marken hon går. Ty ej på marken hon går, utan vandrar på människors huvud.
Och då känner du hur det resonerar liksom med, mm, med någonting inom dig. Du har liksom Homeros internaliserad. Så bara, ja.
Mm. Ja, det, ja, precis. Det är som en klassisk bibel då, eller religiös text. Att plocka vad du vill, så kan du bevisa lite olika saker.
Ja, men jag insisterar att de försöker inte bevisa, tror jag. De försöker lika mycket ja, skitsamma. Vi ska inte.
Han avslutar det med att det tycker jag är ett fint belägg för att kärleken är späd. Sen,
ja, jag övertygades inte av Agaton i alla fall.
Nej.
Han försöker leva på att han är snygg. Framgångsrik. Sen avslutar han med att säga att det var mitt tal tillägnat guden. En del är skämt. En del är avvägt allvar. Efter min förmåga.
Ja.
Han underminerar lite sig själv där.
Mm, men han pratar också om det sköna. Jag känner alltid när jag läser Platon om att han tar upp det här, det goda och det sköna, att jag blir lite matt. Men kärlek kan aldrig dras till det fula i alla fall, menar jag att han är. Men de definieras inte så noga vad som är skönt och fult.
Nej, men Platon snackar ju mycket om det på många ställen, så därför är väl Eros, det är väl därför den här dialogen är så viktig kanske. Också för andra grejer än vad vi brukar tänka på med som kärlek. Och det kommer ju Sokrates till också faktiskt. Nu.
Ja, just det. Nu kommer Sokrates där då. Nu ska vi äntligen få veta.
Han är sist.
Mm.
Och så säger han, oj, vad bra alla är. Och sen smyger han in sådana här små bett, vad dum jag är. Jag trodde att man skulle säga sanningen om varje sak som man prisade. Och att detta skulle vara utgångspunkten. Oj, men där kanske jag hade fel. Så kanske det inte alls, då kanske inte alls det vi skulle göra.
Nej, just det.
Han dissar alla med sin ironi eller blygsamhet.
Just det, men man kan känna igen det här. Nu är han sist och alla har redan sagt så mycket bra. Men då börjar han också säga det. Oh, hur ska jag kunna... jag är sist här och det kommer inte bli så bra nu. Agaton, du var så himla, himla bra. Men sen det första han gör är att liksom hacka ner på allt Agaton sagt efter det. Han är ju en skön lirare, va?
Ja, men han gör det lite, liksom ändå lite fin. Han dissar ju alla de andra, men han gör det lite smart genom att säga att han har träffat en kvinna, Diotima, som har lärt honom jättemycket om kärleken. Så Sokrates säger så här, men jag var lika dum som ni, men jag träffade den här kvinnan och hon var klok. Hon lärde mig allt det här.
Ja, just det. Men han lägger fram den här teorin att man älskar det man inte har. Det kan man just väl...
Det.
Och
det är ju centralt.
Det är centralt, ja. Och då känner man igen sig, just det, så är det.
Det är någon slags brist. Du åtrår det du inte har, helt just enkelt.
Det. Och då fick han också ihop det med att även så folk som är jätterika kan fortfarande älska rikedom, för de är rädda för att i framtiden kommer de inte ha det längre. Så det är det fortfarande, i framtiden har de det inte än. Så därför kan de fortfarande älska rikedom.
Just det, för nu har ju alla har ju sagt så här, Eros, han är, eller hen, är så himla bra. Vacker och skön och lycklig och snygg.
Mm.
Men om du då säger så, ja men är inte kärleken att åtrå det vi inte har? Då borde ju Eros vara, då kan inte Eros åtrå det som han har.
Nej.
Det skulle ju vara en motsägelse. Men då blir det så här, oj, men påstår du att det finns en gud som inte är skön och lycklig?
Just det.
Det funkar inte heller.
Nej.
Så då kommer det radikala.
Ja, men precis, då löser han det problemet genom att säga att han är inte en gud.
Han är inte en gud. Nej. Inte heller någonting dödligt. Utan någonting mitt emellan. Dödligt och odödligt. En gudomlighet. Eller daimon på grekiska.
Just det, men det är det hon har sagt, va?
Till ja, allt. Sokrates bara säger vad han har lärt sig av Diotima.
Just det.
Så det var ju snyggt där.
Just det, så skulle kärleken vara ful och ond?
Nej, gud, nej.
Det löste vi genom.
Kärleken är ingen människa. Ja, men så här blev det ju lite radikalt. Kärleken är något som liksom medierar, eller vad man ska säga. Brygga mellan gudar och människor. Då till exempel profeter. Profeteringskonsten. Det har en del i det gudomliga liksom.
Mm.
Och så är det. Och Sokrates använder ju också gudarnas härstamning för att förklara vad kärleken är.
Ja, det är nu precis någonstans jag tänkte så här att detta är ju inte liksom dialogformerna som de andra har varit, och då löser de den här dialogformen genom att komma fram till saker. Men här presenteras liksom helt skilda saker. Så på det sättet kommer de aldrig fram till, alltså, vad är det ni diskuterar egentligen? Allt motsäger inte varandra.
De olika talen menar du?
Ja, precis. Så jag får inte riktigt veta vad kärlek är ändå.
Nej, det blir mer en slags retorisk övning kanske. Så. Mm. Vilket funkar bäst på dig?
Mm, för det var någon gång jag skrev ner, jag vet inte vad, men det var så, ja men vad är det då? Jag tror det var det jag skulle få veta nu.
Ja. Men ja, men du får många bud. Mm. Men det är väl ändå tydligt att Sokrates vinner här, va?
Ja, de blir såklart överrumplade.
För kärleken är en filosof, kommer han fram till.
Mm.
Men innan han kom fram till det så säger han att Eros föräldrar, det är viktigt, är inte... Jo, det är penia, fattigdomen.
Har du nu, för att du har läst den där?
Nej, det står ju här.
Ja. Jo, men att du kände igen det så. Att, penia.
Det var, yeah.
Det var där jag bara läste förbi.
Nej, men det har jag börjat tänkt, det är liksom himla viktigt. Det säger ju någonting hela tiden, vem som är förälder till vem. Så penia, fattigdom, skaffa barn med poros, tillgång. På Afrodites födelsedagsfest. allt är viktigt liksom.
Ja.
Så kärleken står liksom då mellan den fattiga som hela tiden vill ha något,
ja,
och den driftiga med mycket tillgångar som liksom hittar på grejer.
Mm.
Den här mellanpositionen. Och har en del av skönheten eftersom att det var på Afrodites fest.
Ja.
Är du med på den?
Men
på
Spenia är gudar ändå då?
Ja.
Så föds det en halvgud. Ja.
Alltså i den här Hesiodos-boken om gudarna, det är liksom alla egenskaper är gudar. Liksom, säg något. Ångest, det är en gud.
Ja.
Det är en slags personifiering av allt. Mm. Allt kan man prata om som gudar. För det är det här mitt emellan visdom och okunnighet. Där finns kärleken. För att om du redan är vis...
Mm.
Som en gud till exempel. Då
älskar man inte vishet.
Nej, du har den redan.
Mm.
Du älskar ju det du inte har.
Mm.
Och du, om du är okunnig, dum, då fattar du inte att du inte är smart.
Nej.
Så då bryr du dig inte om att försöka ens.
Nej, då älskar man inte heller vishet då på något sätt.
Nej, för att du vet inte att du inte är vis.
Nej, just det.
Och mitt emellan där.
Den frågan tyckte jag var bra. Men vem älskar visheten då? Om varken de visar eller de okunniga gör det. Då är det
filosoferna.
De som står mitt emellan. Mm.
Sokrates till exempel.
Ja.
Så det är därför Sokrates är så bra på kärlek. För att det är den här sökandet då, antar jag.
Mm.
Kärleken till visdomen. Och då säger Sokrates att alla ni andra trodde att kärlek handlar om det som blir älskat, inte det som älskar. Det är ju liksom den twisten han kommer med. Han pratar om filosofen, personen som älskar, inte... Alla de andra har liksom prisat allt det sköna, säger han. Det stämmer inte helt. Men.
Nej, men precis, att det är pojken man älskar då, till exempel. Eller,
ja, och att den är så vacker.
Mm.
Och, och så. Det är därför de prisar Eros som någonting fantastiskt.
Mm.
Medan Sokrates pratar mer om den här mittemellan tillvaron. Så kärlek är liksom strävan efter, ja, i slutändan att bli lycklig. Att få vara med det sköna och ha det lite för sig själv.
Ja, just det. Men det är väl det som är poängen här. Precis. Man ska, ja, att det blir liksom snarare prata om lycka nu, vad kärlek är.
Ja, det hänger ihop.
Mm.
Det är därför, det är liksom målet att bli lycklig. Och det blir du om du har det sköna. För att ligga och gosa med det sköna.
Mm.
Men då måste du ju luska ut vad det sköna är. Kommer man till sen.
Ja, just det. Jag får ett minne här om att alltså, människor och sånt kan liksom ju, och de kan göra en besviken och sånt. Så det kan förbättra att inte att älska mer inte saker utan vad blir det då? Idéer.
Ja, för där för precis, det kommer till att kärlek handlar om någon slags eller han pratar om barnafödande, både kroppsligt och själsligt, att när vi är med det sköna, då föder vi barn. Det kan vara fysiskt.
Mm.
Ja, du vet ju hur det går till. Men det kan också vara att vi liksom alstrar något själsligt.
Mm.
Här i vår Great Books-podcasten är liksom ett kärleksbarn här. Vår själsliga vänskap och böckerna här resulterar i den här vackra avsnittet i podcasten. Just så det är liksom det. Också ett slags skapande och födande.
Just det, ja. Men var det han menar om eller har jag hört det någonstans? Eller har jag själv tänkt det? Att vad var det nu? Jo, att man söker odödlighet. Att det har med kärlek att göra då. Att man liksom, det är därför jag blir kär i någon som jag kan skaffa barn med, för då blir jag odödlig genom mina barn. Eller att jag skriver böcker, för då kommer de alltid finnas. Eller att jag bygger saker.
Och så. Ja.
Mm. Och det är den alstringen du pratar om där, va?
Precis, att han båda handlar om kärlek och det är tätt kopplat till odödlighet. Han skriver om Lycurgus, solens lagar. Mm. Det var ju liksom deras barn.
Mm.
Och att...
Men är det vi alla saknar, odödligheten, så därför älskar vi alla den?
Ja.
Ingen kan leva för alltid.
Ja, precis. Det är någon slags steg liksom som Sokrates beskriver. Att vi liksom klättrar för att förstå det sköna. Så kanske vi börjar med att gilla någon snygging. Mm. En snygg kropp. Och det är härligt och så. Men sen ska vi liksom på något sätt klättra vidare till att ja, men det finns flera snygga kroppar och man kan se något som är gemensamt. Alla de kropparna är sköna.
Mm.
Och så, intressant det här. Alla är sköna. Och sen så börjar du se skönheten i själar. Och sen går du vidare till att kunna se skönhet i praktiska sysselsättningar och lagar. Och till slut så ser du det sköna i kunskaperna och ja, det sköna i sig börjar du närma dig då.
Mm.
Så du levlar liksom upp i dina kärleksskills.
Ja, 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 och det är det som är platonisk kärlek här då till slut. Att då är det, det har inte så mycket med liksom, ja, det är bara, ja, ren kärlek helt enkelt.
Ja, men det måste det ju vara. Fast liksom kärleken till Sokrates var ju själv förtjust i unga vackra pojkar. Så att det har ju det är inte någonting dåligt.
Nej.
Liksom, man kan, men du kanske inte ska stanna där.
Nej, just det.
Som filosof i alla fall.
Jag vill bara säga då att det borde vara sokratisk kärlek då. Eftersom just den här gästabudet ska tydligen vara just Sokrates åsikter då.
Just det, du vill lyfta fram Sokrates.
Ja, eller tvärtom. Antingen fanns han eller inte, va? Om vi nu ska säga att det är platonisk kärlek, ja, men då får vi väl också sänka Sokrates då, att det var inte han som satt här.
Men Platon säger liksom att också att du skulle inte liksom fortsätta med sån här kvart i tre ragg om du fick möjlighet att se, att skriva han, att betrakta det sköna självt, oförfalskat, rent, oblandat, obesudlat av mänskligt kött, färger och mycket annat dödligt strunt. Ja. Om du kunde se det här härliga, då skulle du inte, skulle inte vara lika intressant att knulla runt.
Nej, men det kanske egentligen bara handlar om att bli gammal.
Det kan man ju psykologisera.
Hormoner som försvinner och så. Att man börjar gilla andra saker. Det tänkte han inte på.
Nej.
Att i en viss ålder så kanske man har kärlek för vissa saker och sen så ändras det.
Just det. Det är den här kärleken till böckerna nu här. Mm. När vi är 40 plus som vi ägnar oss åt mer och mer.
Mm.
Ja, men...
Ja, ja, men precis, det var... Jag vet inte, hur avslutar han den? Men...
Nej, det slutar ju med det, liksom att... Att klättra på en stegis pinna och gå från en skön kropp till två sköna kroppar. Från två till alla.
Mm.
Från de sköna kropparna till de sköna sysslorna. Från de sköna sysslorna till de sköna studierna. Tills man från studierna äntligen kommer till just detta studium. Som inte är studium av något annat än detta sköna självt. Och man till slut vet vad det sköna självt är.
Just det, men då är man lycklig i alla fall. Det är skönt. Att man, ja men precis, man ska inte bara jaga liknande kärlekar hela tiden så. Att hålla på. Den filmen var bra, jag ska säga en lika bra film. Det kommer inte funka.
Nej, men också att kärleken genomsyrar, eller ska väl försöka genomsyra så mycket som möjligt av det man gör, kanske.
Mm.
Så där,
det var fint sagt.
Men där, då kommer det en party crasher som plötsligt rumlar jättemycket.
Ja, här hade du kunnat ta slut. Men det är klart att det blev lite action här när Alcibiades uttalas så.
Han var våldsamt berusad.
Ja, just det.
Skrek högt. Fråga var Agaton höll hus. Jag ser fram emot, han var liksom full och kåt. Och så, Agaton! Unge snygge.
Mm.
Var jagat han? Och han, nej, det är en rätt fin scen. Han kommer där liksom stöd på en flöjtspelerska och ett annat entourage. Står där i dörröppningen med en yvig krans av murgröna och violer och en massa band på huvudet. Han har haft en härlig kväll.
Ja. Så han, jag ska dra hem till Agaton nu. Så. Och det där han blir svartfru på Sokrates. Eller är det inte, vill han inte ha Sokrates också?
Ja, för att han först bara lägger han sig mellan Sokrates och Agaton. Sokrates flyttar lite på sig. Alcibiades hörde jag någonstans. Han var liksom sån här kändis. Han var ju med i Thukydides också. Liksom politiker och rik och ung och snygg och lite glamour boy.
Ja, precis. Han var väl en skandalpojke.
Ja, så han bara lägger sig där mellan dem och så säger man, är du här Sokrates? Här ligger du och lurpassar på mig igen.
Mm.
Och han säger så här, och varför ligger du just här och inte bredvid Aristofanes eller någon annan som är rolig och gärna låter oss skratta? Istället har du ordnat till det så att du får ligga bredvid den snyggaste här i rummet.
Just det, men var det inte så att det var Agaton som hade lockat till sig honom tidigare? Ah, det låter jag vara osagt, jag bara svarar.
Ja, men lite spänning där liksom i rummet. Här måste supas, säger Alcibiades. För att alla andra är nyktra.
Just det. Och sen blev det någon slags lovtal till Sokrates här. Sen bara hur underbar han är.
Alltså en riktigt fylletal.
Ja.
Sokrates.
Men han var liksom varit ute och krigat och då var han så jävla bra på det. Och de andra soldaterna fattade inte hur han kunde vara så bra. Också. Någon natt han bara stod där då. Stirrade en hel natt. Barfota. Det var kallt.
Ja, just det. Och sen bara nästa dag fortsätter han som vanligt.
Ja, just det.
Och man kan inte supa honom under bordet. Han är okänslig för köld och tapper.
Man ser honom aldrig supa, men när han väl gör det då, då kan han dricka hur mycket som helst.
Ja, och sen bara nästa dag på G igen. Mm. Så han är... Alcibiades är ju olyckligt kär i Sokrates, får man väl säga.
Ja.
Att han liksom... På fyllan beskriver han hur han har kämpat för att försöka ragga upp Sokrates på massa olika sätt. Han har, liksom, han har så här sett till att han ska hamna ensam i rummet med Sokrates. Mm. Och de har gymnastiserat och brottats tillsammans. Inget hände.
Nej.
Alcibiades bara, varför händer inget? Och sen bjuder han Sokrates på middag och ser till att det blir så sent. Han bara, ja, du kanske ska stanna över.
Han har testat allt.
Oj, vad sent det blev. Och till slut går han liksom rakt på sak. Så här, oj, du är den enda som är värdig att bli min älskare. Men det blir inget.
Nej, just det. Men det är väl det också som gör att han tycker om honom så mycket då. Att han är så himla svår att få.
Just det.
Men just det, men den här beskrivningen tycker jag är fin när han stod där och stirrade ute på fält då, i kriget. En morgon kommer han att tänka på en sak och blir stående där. När han inte kom på någon lösning gick han inte därifrån utan stod kvar och grubblade. Så att det liksom anses som något positivt att någon bara står där och håller på med. Det blev middag. Karan lade märke till och förundrades. Det blev kväll. Han bara står där och kommer inte på någon lösning på sitt problem. Men det är en fantastisk kille.
Det var också innan festen stod han ju också. Gick han inte in på festen utan då skulle han stå och grubbla en timme. Ja. Han är liksom, jag tänker att Skalman är lite inspirerad där.
Den här. Ja, just det, kanske det. Men för det tyckte jag fattar inte vad det handlar om i början. Att Sokrates var på väg till festen med tillsammans med någon annan. Och så kommer han och säger, Sokrates är här någonstans. Han står där utanför.
Och Sokrates hade ändå tagit med någon objuden.
Ja, just det.
Ja, men du kan hänga med mig. Och så bara lämna övergavande. Mm. Den objuden gästen. Och
sen där kan han upp och kommentera helt plötsligt. Ja, men nu är jag här. Så.
Ja. Vilken, what a guy. Så Alcibiades är mycket olyckligt förälskad.
Mm. Sen så påstår jag så att Alcibiades inte alls är full.
Ja.
Jag tror du är nykter. Annars hade du aldrig använt så skickliga krumbukter för att försöka dölja varför du berättat allt det. Att, han försöker genomskåda honom. Han kanske bara kommer dit och spela full. Och
skylla på alkoholen.
Ja, liksom. Just det.
Mm. Men det är verkligen en hyllning till Sokrates också. Han säger att Sokrates är som en silen. Fick jag slå upp.
Ja,
en slags faun, liksom en skogsvarelse. Mm. Som är liksom ful på utsidan. Men på något sätt finns det något fint. Man kan, jag vet inte fan hur det funkar. Men man kan, om man öppnar en silen så är det något annat vackert på insidan.
Mm.
Så är Sokrates. Men han är Sokrates förför alla med sina ord. Och när Sokrates är med är det omöjligt för någon annan att få någon del av de vackra pojkarna. Så han är liksom han är så jävla bra.
Mm, han är otroligt bra. Det är kanske då. Sen så blir det kul så att det blir ändå fest i slut. Börja supa. Supa och supa.
Det blir oväsen överallt. Allt var kaos. Och alla tvingades dricka massor av vin.
Mm, tvingades, ja.
Just det, för det rumlade in ett stort gäng till.
Ja, och sen så tuppar de av en efter en. Men Sokrates såklart sitter upp och dividerar in i det sista.
Ja, man kan ju tänka att de ska vara nöjda efter det här.
Mm.
Liksom uråldriga, tidlösa mästerverket. Men nej, då sitter Sokrates uppe och dricker en jättebäger tillsammans med Aristofanes och pratar. Då pratar de om att man bör skriva både komedier och tragedier.
Mm.
Och sen är det morgon. Och Sokrates går hem och tvättar av sig. Alltså, börjar han dagen pigg.
Ja, just det. Ja, nej men jag vet inte riktigt vad jag kommer ta med mig av allt kärleksprat. Kanske den där trappan då. Att man kan försöka... de andras var liksom... saker jag... Ja. Inte kanske hade hört innan, men jag blev inte helt överraskad i alla fall. Av deras teorier om vad kärlek kan vara.
Nej. Ja, men jag tänkte lite... ja, men att man kan... Jag vet inte heller. Jag vet, det var ju helt roligt. Och sen var det också... jag tror jag försökte tänka på... I och med att det var slut sista avsnittet för terminen.
Mm.
Så försökte jag tänka tillbaka lite på projektet. Att det kanske är ett slags kärleksprojekt. Den här podden. Oh. Försökte jag få till här. Nej, men alltså att det är ju någonting. Det är ju någonting fint i de här stunderna liksom, att ägna sig och läsa de här grejerna och prata om dem, att det är ja, men det är vackert, tycker jag.
Ja, det kanske det är. Så kan du beskriva det för dig själv, ja, när du undrar vad du håller på
med. Det är skönt.
Mm. Precis. Man kan inte ha kärlek till något fult och ont.
Nej.
Mm, men annars så har det väl varit en ganska så trevlig termin ändå, va? Jag känner mig lite smartare nu än vad jag gjorde för ett år sedan.
Mm. Ja, men jag tänkte på förra gången så pratade vi om Iliaden och då kände jag hur den hade liksom på något sätt, det var väl ett år sedan nu, ja, knappt. Den har ändå sjunkit in och lagt sig som någon slags sediment. Mm. Men det är liksom, det är inte så att jag minns alla detaljer, men någonting med stämningen där finns med mig. Och kan bubbla upp när jag läser om någon annan som pratar om den eller vad det nu kan vara. Så det, ja, har ändå satt sig förvånansvärt starkt.
Mm, och vi har väl pratat om det här med att man ska ha någon kanon, att alla ska läsa samma böcker och så, om det finns någon fördel med det. Men det fördelen med, som jag tänker på här, är att när man läser Platon nu så känner man igen både namn och Iliaden, man vet vem de är. Så att jag är med i gänget liksom. Jag vet vad ni snackar om.
Mm.
Och det gör det lättare för mig att läsa Platon nu liksom.
Ja, ja, men det är ju mer givande.
Mm.
Men det är också, jag tänkte på att i början så kanske jag snackade lite mer med andra om det här projektet. Så, vet du vad vi ska göra? Vi ska läsa alla de här böckerna. Crazy. Nu pratar jag inte så mycket om det, utan nu är det mer något jag bara gör. Alltså det är,
ja, nej, men samma här.
Och vi pratar inte heller så mycket om så här, men ska vi fortsätta? I början sa vi provar lite så får vi se hur det
är. Ja, just det, men
det är rätt så självklart för mig i alla fall.
Ja, men precis. Jag kanske hade en anledning att prata med andra om det innan, för att det var så det skulle manifesteras. Men nu, det behovet har jag inte alls längre. Nej.
Nej. Så det gör ju någonting med en. Frågan är vad det gör. För jag tänkte på det, om vi hade läst Timbro i ett år, liksom Timbro-böcker, och diskuterat dem.
Mm.
Så hade det ju gjort någonting med oss. Så jag vet inte riktigt vart de här...
Nej, det kommer vi aldrig få veta. Nej. Det här valet gjordes. Ja. Så får vi leva med det valet sen då. Ja.
Det blev inte Timbro.
Nej, det blev det inte. Och inte asiatisk filosofi heller då.
Nej.
Nåja, men det var den terminen. Det fortsätter ju med Platon även nästa termin. Så det blir ingen stor skillnad direkt.
Nej, just det. Nästa gång är det Platons Parmenides.
Ja.
Det blir roligt.
Det ska bli spännande att se vad han ska lära oss denna gången. Ja, men det fick vi allt för denna gången då.